Välkommen till Fullvidgat podcast med din gravidcoach. Detta är en podd där vi pratar om födande, förlossningsförberedelse, livet som doula. Du är välkommen att lyssna när vi bara sitter och snackar lite grann om vad som har hänt sen sist. Vad vi har blivit inspirerade av och vad våra tankar går. Då tror jag att vi är redo.
Så kör vi.
Så nu snackar vi lite danskt.
Jag pratar i flytande danska, Malin.
Ja, men kan
du har aldrig hört detta?
Jag kan inte ha hört, men jag vet ju om det.
Mm.
Kan du inte ge mig en liten komplimang på dansk?
Jag var bara smuk idag.
Ja, jag är så smuk idag. Ja. Jag var bara smuk idag.
När jag och Andreas träffades i början så sa han, när jag berättade för honom att jag pratar danska och så uppvuxen med det. Ja, jag kan också danska. Så sa jag, då testade jag honom. Ultimata dansktestet. Så sa jag, vad fint. Kan du säga remoulad på danska?
Ja.
Enkelt. Remoulade. Nej, remoulade.
Mm-hmm.
Det är ofta det som är svårt.
Ja.
Vilket är lite konstigt för att vi har ju det på engelska.
Ja, men vi har inte när det är på slutet. Då är det inte
Nej, det är sant. Hej Malin!
Hej! Vet du vad mitt ultimata bevis på att jag kan danska? Danske skiderøv. Det är det jag säger. Men det är inte så trevligt.
Nej, det är det inte.
Nej, nu slutar vi prata dansk.
Mm.
Mm. Men egentligen tyckte det var trevligt när du gav mig en komplimang på danska, sen spårade ur. Kan vi inte göra det igen?
Men idag är det du och jag.
Ja, idag är det du och jag, Aniara.
Som sitter här.
Mm.
Vi har haft ett gemensamt församtal.
Precis. Och anledningen till att Anna inte är här är för att hon är magsjuk.
För jävligt. Det är inget roligt alls med det.
Nej, det är väl ganska rövigt.
Mm. Men vi passar på och spela in ett avsnitt idag.
Mm.
Mm. Ska vi börja med liksom vad har hänt sen sist, Malin?
Vad som har hänt sen sist är ju att det avsnittet vi spelade in senast har vi haft ute på, kan man säga att man har haft det på remiss. Några utvalda människor har fått lov att provlyssna. Och feedbacken vi fick var ju att det var lite abrupt. Vem fasiken är ni och vad snackar ni om liksom?
Mm.
Så det tänker jag, det är ju en sak vi kanske kan behöva prata lite grann om idag. Vem är vi som har startat den här podden? Så att lyssnarna ska få lära känna oss lite grann.
Vi är ju ganska ivriga, så man kan väl säga att det också säger någonting om oss att vi kastar ut ett avsnitt utan att introducera vilka vi är.
Yes. Mm. Men vi är också eftertänksamma och kommer på det i efterhand och vet att allt går att rätta till i efterhand.
Ja.
Men du, har inte du lust att börja med en liten intro? Vem är du? Hur gammal är du och var bor du och sånt där?
Nu lät det som en sån Mina vännerbok.
Ja, men vi kan också låtsas att det är Mina vänner.
Ja.
Namn, fullständigt namn.
Ja, Aniara, Maria Caroline. Jag bor på landet utanför Ängelholm, nordvästra Skåne befinner vi oss i, med min man Andreas och med våra två barn och ett tredje på bakning, med beräknad ankomst, nedkomst till jorden september senare detta år. Och vad mer om mig? Jag är beteendevetare i grund och botten och har jobbat mycket med socialt arbete på olika sätt genom åren, med unga, med vuxna, med blandad kompott, men med gemensamma faktorn att allting kommer tillbaka till stöd och trygghet och relation. Så steget var inte jättelångt till doula-världen någonstans.
Du, på tal om steget in i doula-världen, det är också så att du är dotter till en barnmorska.
Ja, så det var ju, jag brukar säga att jag är marinerad i ämnet. Men så är det verkligen. Jag har ju hört om födande och graviditet och amning och spädbarnstid sen hela mitt liv. Men mitt egna intresse slog ju absolut mer rot efter min första födsel. Till viss del också under graviditeten. Men jag måste säga att intresset eskalerade efteråt. Vilket är en ganska vanlig historia bland oss doulor, att någonting händer i den upplevelsen. Mm. Antingen om det är ens egen eller man har närvarat på någon annans. Men så var det ju verkligen för mig att intresset stegrade. Och Blev lite besatt av förlossningspodden och hade gått utbildning med Anna Talve tillsammans med Andreas. Vi hade gått Föda utan rädsla, profylax tillsammans.
Just det.
Så den kompotten hade jag liksom som bakgrund när jag också första gången hörde om fenomenet doula, och det var nog i förlossningspodden jag hörde om det första gången. Och när de kom ut och berättade att de två gemensamt skulle hålla en doula-utbildning så kände jag att detta är rätt grej för mig.
Du minns ändå när Emma och Anna kom ut med att de skulle ha en doula-utbildning.
Mm.
Jag är lite senare in i gamet, så för mig är det så, ja men de håller ju den doula-utbildningen, har de alltid gjort.
Mm. Det kanske inte var första gången, men det var liksom... Ja, det var att jag såg att det är de två tillsammans jag liksom kopplade att de här två stora förebilderna faktiskt skulle hålla detta gemensamt. Så det var, ja men det var otroligt. Och på den vägen är det. Så nu jobbar jag, insåg att det var ganska svårt att kombinera socialt arbete med att vara doula. Så till slut fick jag ge upp den delen av yrkeslivet och satsa helhjärtat på detta. Så det är det jag gör.
Mm.
Jag doular och håller kurser, och sen är jag också med och driver förlossningspool.se som är en verksamhet som vi hyr ut och säljer förlossningspooler.
Precis, som du gör ihop med din doula man, eller hur?
Ja, Andreas och jag kör detta företaget tillsammans.
Roligt. Ja. Nu kommer jag att tänka på att första gången som du och jag pratade i telefon... Och det var också första gången vi överhuvudtaget pratade med varandra. Så ramlade ju poletten ner utifrån ditt efternamn. Yeah. Att jag nog fasiken hade träffat din mamma innan, flera år tidigare. För jag tror vi pratade första gången 2020. Och det var när jag var gravid slutet av 2013. Som en kvinna som jag kände då, barnmorska, hon höll på att skriva en avhandling. Och hon ville ha ett foto på en gravid som skulle då föreställa föda hemma tillsammans med en barnmorska hon kände. Så att jag och din mamma Li var ju cover girls på hennes avhandling. Så jag har hängt i din mammas famn och hon har lyssnat på min mage med en tratt och så. Är det för evigt? Så det var lite så, för mig var det en så väldigt rolig grej när det är liksom, det var som en cirkel som slöts. Liksom. Mm.
Den avhandlingen har jag hemma, så jag hade den boken när du berättade om det här tillfället. Så jag har den hemma, jag har dig på bild.
Yeah.
Ja, liten värld. Men det ska också tilläggas att var jag än går i denna världen så är det någon som känner eller vet vem mamma är.
Mm. Ja, men hon är ju en framstående barnmorska i Sverige. Så.
Mm. Mest stolthet, men också ibland att man får kämpa för sin egen identitet i förlossningskorridorerna.
Ja, men precis.
Mm. Ja, nej, men så det är ingen slump, tänker jag, med den bakgrunden och att jag har valt att jobba med stöd på olika sätt. Att jag väljer att ägna mitt yrkesverksamma liv till detta.
Mm.
Det är jag. Vem är du, Malin?
Ja, men jag...
Förutom att vara min bästa parhäst.
Ja, precis. Men jag är ju 45 år och jag har 4 barn. Och de kom till med den så kallade ketchup-effekten. Först kom ingenting, sen kom ingenting, sen kom ingenting och sen kom allt. Vi fick ju 4 barn på 3 år och 4 månader. Det är ju då, för att matematiken ska gå ihop, för ni är som börjar räkna, så var det ju tvillingar på slutet då. Och för mig har det varit en omvälvande sak att få barn. Det var som att jag hittade hem och hittade mig själv. Liksom. Jag har inte varit sökande innan. Jag har bara varit onöjd. Mm. Om man säger. Jag är ju arbetsterapeut i grunden. Och jobbar som det är nu också faktiskt 50%. Men jag har alltid vetat att jag kan inte vara arbetsterapeut hela livet. Då kommer jag ruttna. Men jag har inte vetat vad jag skulle göra annat. Men det var som det här barnafödandet och den förändringen som skedde i mig då. Väckte någonting. Och egentligen att jag ville bli doula var faktiskt så konstigt att jag stod hemma med min man i köket och drömde om att jobba 50%. För att jag tyckte det var gött att vara ledig på fredagar och kunna hämta tidigt. Och då bara hasplar mig som från ingenstans, känns det som att ja, förutom om man är doula, för då får man ändå betalt för att vara på jour. Liksom. Så lite snabbt så lätt anmälde jag mig till en doula-utbildning. Ivrigt påhejad av min man. Och nu jobbar jag ju 50%. som arbetsterapeut. Men det är inte så att jag varken är ledig på fredag eller hämtar tidigare. För företaget, det tar ju tid.
Mm. Det är lite mer än att närvara på födelsedagar.
Det är ganska mycket mer än det. Jag träffade min man lite sådär, vad ska man säga, sent i livet. Det kanske inte var, men det kändes så. Så jag har varit singel många år i Malmö och konstaterat att det livet passar inte mig alls. Nu är jag en fyrbarns förälder på landet. Jag bor i Röstånga mitt i Skåne och det passar mig och min själ så himla bra. Men också så spännande. Jag alltid, alltså när jag då varit vilse med, liksom, som arbetsterapeut. Ah, men jag ska inte bli chef, jag ska inte bli egenföretagare. That's not for me. Och nu, jag älskar att vara egenföretagare. Mm. Alltså så mycket man bara kan få en idé och så fullföljer man den. Mm. Hens eller läxpodden på något vis. Att liksom så, man får en idé, ja då gör vi det. Mm. Det är väldigt härligt att man får utveckla sina idéer och leva ut sina intressen. Liksom.
Mm.
Ja.
Det var ju Anna som förde oss samman. Även om det var på ditt initiativ att du ringde mig den där gången.
Det var för att jag var jättemodig, Anna, för att jag inte skickade ett sms till dig.
Ja.
Det var så nära gjort. Men jag förstår nog att jag borde ringa det här samtalet. För sms hade väl innehållit två meningar. Hej, kan du vara backup för mig den här dagen?
Mm.
Och istället så blev det, jag tror vi pratade en halvtimme första
skulle
gången.
Precis säga att
som
det var,
främlingar.
Ja.
Liksom.
Och att jag minns exakt, jag vet exakt var jag var någonstans när du ringde. Jag låg i soffan. Jag tycker ofta att jag är i soffan när jag tänker på vad jag berättar här i podden. Det är där jag hänger. Men jag minns det som att det var väldigt behagligt och avslappnat och enkelt.
Mm.
Att det kändes direkt som att men det här är någon jag känner.
Mm.
Fast vi inte hade mötts. Men sen var det ändå Anna som liksom styrde upp det. Och hennes plan var väl kanske att, det kan hon ju kanske berätta om själv i och för sig. Men kort, utifrån vårt perspektiv uppfattade vi det som att hon var på väg att kanske göra någonting annat. Men att hon ville, ja, få in oss i företaget på något sätt för att kanske ta ett steg tillbaka på ett eller annat vis. Men så blev det inte.
Nej. Det vill säga, det blev så att vi klev in i företaget, ja. Men hon backade inte undan, hon stod kvar.
Nej.
Och det är jättebra, det är någonting som är väldigt härligt. Vi är väldigt lika vi tre och vi är väldigt olika och vi bidrar med olika saker. Liksom.
Ja.
Och just nu är det ju så att Anna är den som jobbar minst i företaget. Mm. För att hon har en annan anställning. Och vi är ju de som är dolorna bakom dola-duon. Liksom när man kontaktar oss och anlitar oss som dola så är det ju oss två man får. Och det är vi som håller i praktisk profylax och i för utan rädslautbildning och så.
Mm.
Det jag skulle kanske vilja tillägga om mig själv är ju att jag också är utbildad i gravidmassage och ger gravidmassage i en lokal som jag har i Röstånga och jag ger också en kurs som jag har hittat på själv som heter massagekurs för par.
Mm. Så uppskattad.
Ja, för mig också.
Mm.
Den gillar jag att hålla. Men du, nu har vi bara blajat här om vårt företag, men vilket är vårt företag då?
Det är ju din gravidcoach.
Ja. Och vi är ju baserade i Skåne.
Mm.
Men tar också, det som är fördelen med Skåne, det är längst söderut, men vi har ju också saker norrut. Vi har södra Halland upp till Varberg tar vi uppdrag, i södra Småland upp till Växjö och Kronobergs län kan man väl säga. Både Karlskrona ligger i Blekinge och sen Kronobergs län är Kalmar.
Mm.
Så vi lite så södra, sydligaste södra Sverige.
Mm. Ner till Köpenhamn egentligen har vi en gräns.
Ja, men precis.
Mm.
Mm. Men vi håller ju också doula-utbildningar i Stockholm. Vi ger ibland utbildningar som är online så det är hela landet.
Mm. Och doula-utbildningen kommer ju i Skåne också.
Ja, precis.
Och det gör vi tillsammans, vi tre. Men vi driver ju hela företaget tillsammans med hemsida och marknadsföring och samarbeten med olika barnmorskemottagningar. Anna har skrivit en fantastisk bok som hon kan berätta mer om nästa gång.
Mm.
Så vi har ju liksom, men vi är våra egna, men vi driver din gravidcoach tillsammans som ett team. Vi har absolut APT och vi har personaldagar. Mm. Vi har, så det är vi tre.
Mm. Mm. Det är vi tre. Mm. Som, jag tänkte på, vi hade en grej igår. Jag provar att säga vad det var vi gjorde, så får vi säga om det blev bra. Nej, men, vi hade ju en grej igår där vi fick en förfrågan från en influencer om ett samarbete.
Mm.
Liksom, där det var så tydligt att du är kanske den som är, vi kallar ju dig för Insta Queen. Alltså du är ju den som har, mycket av det som syns på Instagram är det du som står bakom. Så du hade på något vis den här dialogen med personen. Du frågar oss om råd. Anna säger en sak, jag säger en sak. Och vi skriver det exakt samtidigt i vår lilla chattgrupp. Och jag börjar skratta bara, som vanligt får du två olika svar. Och där du svarar, ja. Och som vanligt håller jag med er båda två.
Ja, det är typiskt oss.
Ja, väldigt så. Men så kunde jag bara se det fina i det. Jag hade aldrig tagit den här kontakten med influencern. Och jag liksom är försiktigare. Anna är liksom... Hon hade ju inte tagit kontakten heller, för hon är inte i den sfären. Men, och du, medan hon är våglig, och så blir det liksom en kompott av oss alla tre. Det känns så. Ofta tycker jag att det är, att vi, att det är verkligen, det är både, samskapande.
Liksom. Det är både gas och broms och liksom friläge.
Mm.
Nu körde jag en liten Malin-metafor, kände jag. Det är också typiskt Malin med metaforer. Underbart. Ja, men det är verkligen, vi komplettera varandra. Det låter som en klyscha, men det är verkligen så.
Mm.
Jag tror inte heller att det är en slump att det är så framgångsrikt det vi gör, för att vi också, ja, men vi har en enorm drivkraft alla tre, men på olika sätt. Och sen har vi också den här eftertänksamheten i oss, och vi har liksom där vi har våra olika styrkor.
Mm.
Och just att det hela tiden ett pågående samtal mellan oss, hela tiden. Det är också att vi utvecklas. Jag tycker det är jättefint.
Mm.
Och det är också, det pratar vi om med våra klienter för ett tag sedan här nu, att liksom bland alla de många fördelarna som är med att vara två i som en duo, att vi, du och jag, tar oss an alla våra klienter gemensamt med Anna som första backup om det skulle falla ut så att vi båda två är på en födsel eller sjuka eller sådär, så har vi också henne som backup. Men att vi ändå gör det som ett par, som en duo. Vilka enorma fördelar det finns på så många plan. Dels liksom rent praktiskt och logistiskt och allt det där. Liksom. Men just att dela, att vi gemensamt kan prata igenom olika saker som uppstår. Om det är under födseln, om det är under församtal eller eftersamtal. Det hjälper oss att bli bättre doulor båda två. Istället för att ha de här samtalen med sig själv. Hela tiden så har vi dem med varandra, och också att vi känner dem vi pratar om. För vi har mött dem båda två.
Mm. Ja, men det känner jag verkligen är styrkan med att jag är inte ensam i detta. Vi är två och det finns en ständig utveckling liksom. Och en enorm trygghet. Och jag tänker också att det är också, blir någonting vi utstrålar och som klienterna känner. Och dem.
Senast idag fick vi fantastiska komplimanger.
Ja, det fick vi
faktiskt. Kring professionalitet och vad vi utstrålade. Liksom. Det är alltid fint att höra.
Mm.
Jag tänker att vi vet det någonstans också inom oss. Vi är ju glada och nöjda och stolta över oss själva, men det är alltid något fint att höra från klienter liksom, på vilket sätt de uppskattar det vi gör.
Exakt. Och jag tänker också att man behöver ju bli bekräftad liksom, och få höra det. Jag hade en sån upplevelse på förlossningen jag var på häromdagen, att en barnmorska som var närvarande då tog sig tid att dagen efter skriva och tacka för kvällen och vad hon hade sett utifrån, vad det gjorde i rummet att jag var där med paret. Och det var bara, även om vi ju ofta får den feedbacken av klienter, men att ändå få det utifrån. Liksom. Ja, men så viktigt.
Ja, det är det.
Ja.
Okej, men vad har hänt sen senast mer för dig, Malin, på din front? Har du,
på min front,
du vill dela?
Ja, men på min front är det jättemycket amning för tillfället. Jag har nästan tagit mig vatten över huvudet, men näsan är fri i alla fall, känns det som. Jag kan ha en snorkel på mig eller något. Jag läser två olika amningskurser på universitetet nu. Så 2 7,5-poängskurser. Och nu är det lite så upploppet, det är liksom inlämningsuppgifter inlämnade, men det ska också lämnas feedback på de andra grejer, och vi förbereder i den ena kursen det är ett fördjupningsarbete som kommer att bli ett förändringsarbete som vi kommer att presentera på amningsfredag. Det är en sån här heldag med amningsföreläsningar för öppen för allmänheten, med forskare och så som föreläser om vad som händer på amningsfronten.
Hur kan man ta del av det om man vill? Men
tänk att man googlar amningsfredag. Mm. Jag är ganska säker på att de har som en egen hemsida som heter det typ. Och det är liksom Uppsala universitet som står, eller de som håller i det står är vid Uppsala universitet.
Mm.
Och det är kostnadsfritt och en Zoom-länk finns.
Kul, mm. Det vill jag vara med på.
Ja, det får du gärna. Fast lite nervigt om folk nu ska komma och lyssna där. Men dock, det händer. Så det är mycket amning, men också så himla roligt. Alltså gud vad jag har lärt mig mycket. Jag tänkte att det var lite kaxigt. Kanske jag tänkte att jag bara skulle validera mina kunskaper. Och det har jag absolut gjort. Men jag har också lärt mig nytt. Och framförallt tror jag att jag har lärt mig nytt genom att mina kursare är barnmorskor på förlossningen. Mm. De är sjuksköterskor som jobbar på BB. De jobbar på barnmorskemottagningarna. Alltså innan barnet föds. Och det är från BVC. Och det är de som sitter på amningsmottagningar. Och just att vi ser de gravida och då sen ammande i så olika skeden.
Just det.
Så jättekul. Så det här fördjupningsarbetet jag gör då, det är då med barnmorskor som jobbar på förlossningen. Så vårt tema är första amningen.
Mm. Mm. Jag tänker att detta är ett ämne vi vill eller behöver och vill återkomma till. För det finns så mycket man kan säga. Men kan du inte dela med dig av, för du sa att men mycket har du kunnat sen innan och du har haft en gedigen kunskap kring amning och väldigt, men ett brinnande intresse. Men vad är din största sån här aha-kunskap, upplevelse på lätt som trillat ner? Jag vet inte, är det något, eller vad är det första du kommer att tänka på när jag ställer frågan?
Ja, det kanske inte är sådär vad jag har lärt mig av någon annan egentligen, utan det jag tänker på är utifrån det arbetet jag själv har gjort som handlar om sviktande mjölkproduktion. Där jag då är lite, jag har behövt söka vetenskapliga artiklar och förkova mig och så, att där sviktande mjölkproduktion är den vanligaste orsaken till att kvinnor slutar amma eller slutar amma i förtid innan de hade tänkt. Men det är inte sviktande mjölkproduktion. Det är upplevd sviktande mjölkproduktion. På engelska perceived insufficient milk supply. Och då heter det då PIM på engelska. Och det här är liksom över hela världen. Alltså olika forskningsgrupper har tittat på detta. Och överallt så är det den vanligaste orsaken till att man slutar. Och där jättemånga kvinnor gör uttryck för detta de första två dygnen av bebisens liv. Och där det fysiologiskt är inga stora mängder mjölk. Det är bara rådmjölk. Det finns inget annat att förvänta sig. Mm. Och det bebis gör när bebis föds är ju att, ja men dels är det rent hormonellt, moderkakan lossnar, progesteronet dyker i botten och prolaktinet får äntligen fritt spelrum liksom till att börja bilda mjölk, prolaktin. Men det tar, och bebis ligger vid bröstet och suger och signalerar, jag är här, jag lever, nu behöver det göras mjölk. Mm. Men att det är som att ja, men ju att kvinnor inte har en förståelse, alltså förståelse för vad som fysiologiskt händer med amningen, så att man redan de första 48 timmarna tänker att man inte har tillräckligt mycket mjölk.
Och det hör vi också från doula-klienter titt som tätt.
Absolut, och där tänker jag
den här rädslan.
Men hur viktigt det är att alla som finns runt den här kvinnan som inte har kunskapen om, förståelsen för, tilliten till sin kropp, att bejaka och normalisera. Att det är precis som det ska och att det kommer att komma. Men det finns inte mer nu. Det ska inte finnas. Det är inget fel på din kropp, utan det här är en del av processen. Och det här tycker jag är så intressant, är att också senaste statistiken från graviditetsregistret visar att på ett riksgenomsnitt så är det 30% av alla bebisar som lämnar BB har tillmatats med bröstmjölksersättning.
30%?
30%. Det är inte 30% som på riktigt inte har mjölk till sina barn. Alltså det är få, alltså det är jätteliten andel som fysiologiskt inte kan bilda mjölk. Men ändå får så pass många bebisar. Och det här är, då ska jag, som tillägg för att förstå siffran, det är friska, fullgångna barn till mammor utan graviditetsdiabetes. Det vill säga att vi skulle kunna förvänta oss att det är i princip 0% som behöver.
Nära noll.
Det är helt normalt liksom.
Mm.
Så jag tänker att det finns en diff i vad kvinnorna har för kunskap om och förståelse för och tillit till, men också vilket stöd de får.
Och framförallt om man lyfter in det här vad kvinnor önskar, vad de uppger att de önskar under graviditeten, att så pass hög andel, jag kommer inte ihåg vad det är, 90-någonting% vill amma.
97% uppger att de vill amma.
Är det helamning eller är det delamning? Vet man det, vad önskan är? Eller är det bara önskar amma?
Önskar amma, men de allra flesta där är det ju att man tänker sig hel amning.
Det finns mycket att tänka kring det och djupdyka i. Men jag tycker vi återvänder till amning.
Det gör vi.
Flera avsnitt säkert.
Sen, här var det ju bara att trycka på den knappen så kom det massa snack. Så det är mycket amning i huvudet.
Underbart. Underbart.
Och för dig, Janiora, var är du i livet? Vad händer hos dig?
Ja, men vad händer hos mig? Utöver att jag ju är gravid så har jag och min doula-man varit och besökt en hel drös med förlossningskliniker. Men i helt annat syfte än att vara med liksom födande. Vi har varit där i egenskap av distributörer och återförsäljare av Birth Pool in a Box. Där vi hade besök från våra partners, våra leverantörer från Holland. För, nu vet jag inte exakt när det var, men två veckor sedan kanske. De kom upp och var här med oss några dagar och följde med på två sjukhusbesök. Där vi demonstrerade poolen och kunde svara på frågor och slå hål på en del myter. Och det finns ju en enorm efterfrågan just nu på vattenfödsel överlag. Men också just på förlossningspooler som ett komplement till det som väldigt många redan har, det vill säga fasta badkar.
Kan inte du berätta mer, hur ser liksom, för den som aldrig har sett en förlossningspool, vad är en förlossningspool?
Ja, men precis, men det är ju som en uppblåsbar stor vuxen pool med plats för en eller två vuxna. Det finns två olika storlekar, men med liksom tjocka kanter som man kan hänga över. Det är rejält golv, liksom mjukt golv som man kan stå på knäna utan att få ont. En inbyggd sits, där lite handtag och en cup holder.
En cup holder
för drycken. Men liksom mjuka kanter och stabil. Rätt så stor grej, men den lilla modellen får liksom plats i ett mindre badrum. Den lilla innehåller 450 liter vatten när den är på max och den stora 650 liter. Och i den stora kan man som ganska lång födande kvinna också liksom ligga och flyta. Så pass stor är den. Och är de mindre så, ja, men man blir ju tyngdlös ändå. Så kanske man kan sträcka ut benen helt. Men du kan liksom på ett väldigt bekvämt och enkelt sätt kan du ändra position. Och, men tack vare viktlösheten så blir du mer rörlig och kan lättare lyssna in vad kroppen behöver göra. Jämfört med när man är på land. Vad det kanske är lite mer otympligt när man ska snurra runt och sådär. Men de är alltså gjorda för att föda barn i. Det är antingen att man är där utifrån smärtstillande perspektiv. Tack vare värmen och den här tyngdlösheten som jag nämner. Det är ju ett enormt oxytocinpåslag. Också det här trycket som är när man sänks ner i vatten. Man jämför med dusch då, som också har massa fördelar rent oxytocinmässigt med värme och beröring från strålarna, så har badet just den där unika funktionen med att det blir skapat ett jämnt tryck över hela kroppen som en enorm kram bara.
Då tänker jag ju som arbetsterapeut som förskriver tyngdtecken. Jag tänker att det har den här samma, liksom, att man får ett omslutande stort tryck på stora delar av kroppen. Liksom.
Precis.
Det används ju till sömnsvårigheter, men också människor med ångestproblematik och så, just för att ha den här lugnande effekten. Det känns som att tyngdtäcke och vatten har den där, alltså att det gör samma sak med kroppen.
Men verkligen.
Trycket, liksom.
Och samma sak som vi vet om det är, man behöver inte föda barn för det, men nu tänker jag på den födande, om det är en födande som är långt ute på den röda linjen, på liksom föda utan rädslas, man pratar om rädsla och trygghets- och rädslolinjen, om man är långt borta i stress och oro och så vidare, så brukar tryck fungera lite bättre än liksom ytliga smekningar och sådär. Det är lite samma där, att just bli hållen. Så den funktionen har det ju så under öppningsskedet helt enkelt, sån smärtlindring. Och sen kan man också välja att föda i vatten.
Mm.
Det är de också liksom gjorda för. Det funkar liksom att föda ut barnet i dem också tack vare djupet. Att de är inte så... En del badkar som finns både hemma och på förlossningen är liksom så pass grunda att det kan vara lite knepigt att på ett säkert sätt faktiskt föda ut barnet. För det är ju väldigt viktigt att barnet är nere i vattnet. Om man ska föda vattnet, man ska föda barnet i vattnet behöver det komma ut i vattnet och inte liksom studsa upp på ytan emellan och ner igen.
Mm. Och då var ni alltså ute på förlossningskliniker i Sverige och vad gjorde ni med dessa förlossningspoolerna där?
Jo, men vissa hade redan poolen och ville liksom bli uppdaterade i med vilka tillbehör som man kan ha. Det finns ju ett helt kit till med. Dels så har man alltid en sån här hygienisk liner, det är liksom ett måste.
Mm.
Som är som en figursydd... nu tänkte jag på ut och invänd kondom. Jättekonstig bild som vi fick framför mig. Men det är liksom ett ganska bastant plastfodral helt enkelt som är perfekt anpassat efter den här poolen. Så det blir liksom det som passar som handen i handsken.
Yeah.
Och
det är ett engångs...
Det är ett engångs, yes. Det går inte att återanvända utifrån hygienisk säkerhet. Så det är någonstans ett måste. Men sen så finns det en massa andra grejer som vi ville visa som kan underlätta. Som en vattenpump till exempel. Att tömma vattnet med. Och spegel och hov. Det finns massa tillbehör. Det var ju en del. Liksom, men framförallt att visa på funktionen och liksom olika lösningar. För det finns många kliniker som har haft lite problem att liksom hitta rätta, men vad ska den stå i förhållande till om man behöver utrymma rummet eller liksom om man ska kunna nå en lustgas. Ja, men lite så. Barnmorskans arbetsmiljö och så. Så vi har varit i Skåne och vi har varit i Småland. Och på ett av de här besöken så hade vi liksom, ja men då var det en ergonom som var med och representerade för att just ta hänsyn till barnmorskan och undersköterskans arbetsmiljö. Och fick massa bra frågor därifrån. Och fastighet brukar jag vara intresserad också. Det finns en del frågor kring håller golvet och vad händer om det blir en läcka. Och allt det här är också viktiga frågor att ta hänsyn till. Som vi har svar på. Och vem var det mer som var med? Ja, men hygien naturligtvis. De har ju mycket... Men det är viktigt, ett jätteviktigt ämne när det kommer till detta. Så ja, men väldigt roligt. Vi fick sjukt bra feedback och flera barnmorskorna som hoppade ner i poolen och testade och liksom lägga sig och inta olika positioner. Och det blev en del skratt och fniss såklart. Men också liksom, ja, men det känns som ett väldigt positivt engagemang. Att det är många som ser de enorma fördelarna för det, allting kokar ju ner till en födandes liksom, upplevelsen. För det vi vet om vattenfödsel eller att vara i vatten under födseln är att det på väldigt, väldigt många har en enormt gynnsam effekt.
Du, jag har till och med hört dem som kallar det för aquadural. Om man då jämför det med epidural. Alltså att vattnet skulle kunna ha nästan likvärdiga effekter som en epidural.
Mm. Ja, men man ser det. Alltså att de födande upplever ett helt annat lugn. Och då upplevs ju smärtan också annorlunda. Och just det här med att det är lättare att inta olika positioner kan också påverka smärtan såklart.
Mm.
Men också känslan av att vara... inte vara bevakad på samma sätt utifrån eller bevakad, men man, det blir liksom lite mer privat, man säger så, det blir som en privat sfär, ett rum i rummet pratar man om ibland, ett eget universum där man många gånger är man ju mer eller mindre naken när man föder barn, men då kan det också vara skönt att vara i vatten, att liksom vara lite tryggad, nedsänkt i någonting. Ja, och sen så har det ju rent, jag har ju forskats på det internationellt, men också svensk forskning från Hanna Ulfsdotter. Det är bara några år sedan hon kom ut med sin avhandling som konstaterar att risken för de bristningarna grad 3 och 4 minskar till exempel. Mm. Och att upplevelsen är mer positiv bland de som föder i vatten.
Men du, jag tänker så här, det finns ju som du säger badkar eller så på en del förlossningar. men jag tänker hur vanligt det är att man föder i vatten kontra att man använder att vara i vatten som en smärtlindring liksom.
Mm.
Är det fler som föder i vatten eller är det fler som bara är i badet 1-2 timmar under förlossningen? Liksom?
Ja, alltså i Sverige har det varit ganska ovanligt att föda i vatten de senaste, ja, jag kan inte säga exakt år, men egentligen har det bara varit på få utvalda kliniker vad man har, liksom har kunnat det eller vad det har funnits trygg personal helt enkelt. Mm. Alltså barnmorskor som är trygga med att bistå vattenfödsel. Ystad bland annat har ju varit kända för detta. Så de har ju aldrig slutat i princip sen de började.
Mm.
Vågar inte kasta mig med några siffror, men det är många decennium. Och så någon klinik i Stockholm har ju varit, eller flera faktiskt. Mm. Men det hände någonting där under pandemin, efter pandemin. Nu har det i alla fall poppat upp som liksom, men jag vet inte vad vi är uppe i nu, kanske 10-15 kliniker istället för 4 tror jag det var för bara några år sedan.
Mm. Som där nu. Man liksom får inom citationstecken föda i vatten. Liksom.
Exakt. Mm. Och då på de flesta så ska man uppfylla vissa kriterier för att då få lov.
Mm, vad är det för kriterier? Kan du dem?
De ser lite olika ut, men grunden är ju den samma på de flesta ställen. Det handlar om förväntat friskt barn, en frisk graviditet, fullgånget. Alltså att du ska vara någonstans mellan 37 plus 0 och 41 plus 6. Det funkar ju inte att kombinera med epidural till exempel. Så det kräver ju att du inte har någon infart liksom i ryggen.
Mm.
Utifrån infektionsrisk. En del uttrycker också som att man själv ska kunna ta sig i och ur badet.
Mm.
Sen är det lite olika vad man gör bedömningar, liksom hur pass, om du har haft morfin och sådär, det är liksom lite olika. Så det, egentligen det bästa är att om man har funderingar på det här, att höra med det stället där du har tänkt föda.
Mm.
Vad gäller där?
Vi hade faktiskt precis en gemensam klient i Kalmar som jag vet ville föda i vatten.
Mm.
Och hon liksom, det här är min tolkning av vad som hände, men på något vis så anmälde hon som sitt intresse att hon ville föda i vatten. Då blev hon uppringd av en barnmorska på förlossningen som liksom, jag vet inte om hon gjorde en intervju eller något, men de hade ett samtal där jag gissar att barnmorskan till viss del informerade om liksom, ja, men till exempel där vad kriterierna faktiskt är och försäkrade sig om att den födande visste dem och liksom pratade om det allmänt. Liksom. Så det är som ett intags, liksom incheckningssamtal innan.
Mm.
Så just för den här kvinnan råkade bli så att det var samma barnmorska som hon hade pratat med på telefon som sen var med på den här vattenfödseln som det blev.
Mm.
Men det kändes som att det var, men det är något som händer. Eller då blev jag ju bara så igen. Ja, det är ju något med relation. Alltså att ha pratat innan och sådär. Men också att man har tydliga förväntningar på vad det här badet kan ge. Och vad det finns för saker som gör att vi behöver avbryta badet. Eller sådär.
Mm. Och det är ju någonting vi brukar prata med våra klienter om. Om de ger uttryck för att vara nyfikna på vatten. Mm. Eller till och med kan tänka sig att föda i vatten. Att, dels att förmedla det. Kolla upp vad som gäller på stället du ska föda, men kanske skriva in i förlossningsbrevet kan vara en god idé, men också att göra en liten plan kring att det är ganska bra att bli erbjuden badet snart efter att man har kommit in på förlossningen, utifrån bland annat det där att du då inte går att kombinera med allt, till exempel att men lustgas finns inte på alla badrum. Mm. De som inte har hunnit få förlossningspool på rummet än. Det är ändå vanligare att det finns liksom separata badrum.
Mm.
Och har man då blivit erbjuden lustgas och tycker att det är liksom Guds gåva.
Mm.
Som det är för vissa. Absolut inte alla. Men för vissa. Då kan det vara ganska svårt att lämna den här gåvan.
Mm.
För någonting annat. Och då blir det som att man, ja, men man kan potentiellt missa en chans att att få de här goda effekterna av badet.
Mm.
Eller att man då är så pass smärtpåverkad när man kommer in, som inte är helt ovanligt just efter förflyttningen från hemmet och sådär, att det kan vara extra intensivt just den stunden för att ofta senare lugna sig lite, men i den stunden kanske man väljer att be om en epidural till exempel, att ja, det går liksom inte att göra det i omvänd ordning. Utan Nej. Att prova gärna bad först om du tänker att det skulle passa dig.
Mm.
Och sen kanske man är där en kort stund och känner nej, det här var inte för mig. Bra, nej. Då har vi resten av stegen att testa oss fram i liksom den här buffén av saker som finns att välja mellan. Eller så älskar du det och spenderar x antal timmar, kanske till och med föder i badet. Men att vara lite strategisk kring det där.
Jag vet en sak som jag har tänkt på. Att man, många pratar ju, alltså framförallt här om latensfasen. Alltså hur en varm dusch eller ett varmt bad kan vara så himla skönt. Men det är faktiskt inte alla som har ett badkar hemma. Nej. Liksom. Där jag ju vet att det finns någon som faktiskt hyr en förlossningspool. Inte för att de tänker föda hemma, inte för att de tänker föda i den. Men för att det är ett sätt att få smärtlindring hemma.
Mm.
Hur är det, hyr ni ut?
Ja, men det gör vi, Malin.
Ja, ledande fråga, men snyggt fångat.
Ja, nej, men det är faktiskt så att dels så man bara får backa liksom, så finns det ju också de som tar med sig pool själv. De förlossningskliniker som inte erbjuder en förlossningspool kan man höra om det är okej att ta med en förlossningspool in.
Mm.
Men precis som du säger om latensfasen, den första tiden i hemmet, så kan man absolut hyra en pool eller köpa en pool. Har man tänkt att man ska föra flera barn, så kan det vara värt att köpa. Och
ska man låna ut den till sina väninnor? Och
Men ja, man kan hyra en pool och ha. Och i vissa fall så är ju latensfasen lång, och då kan det vara jättehärligt att ha ett bad som man kan gå i och ur. Det är ju också så att man har mätt liksom oxytocin och endorfinnivåerna, och någonstans så ska det ha liksom en topp, eller att det maxas någonstans efter 1,5-2 timmar. Så det kan vara en god idé att gå ur badet. Men till exempel om man ska gå och kissa, som är ju bra att göra regelbundet. Tömma urinblåsan så att bebisen inte har en airbag i vägen. På vägen ner i förlossningskanalen. För att då liksom stiga i igen och få den här effekten igen. Mm. Den kan liksom upprepas jättemånga gånger, men att det kan vara behövas det här breaket. Så. Det finns ju sådana här värmelock och så man kan köpa till, eller värmeskydd, som man kan ju ha den hemma ganska många timmar, eller kanske till och med dagar om man byter ut lite vatten och så. Har man frågor på det så kan man skicka ett mail till info@forlossningspool.se. Men absolut, då har vi en hel del kunder som hyr för att ha dels under hemförlossning, men också för att ha hemma innan man åker in till sjukhuset.
Jag tänker att det är en sån sak som att har man en gång provat det, så fattar man liksom vidden av hur jäkla skönt det där var. Att ner, var tyngdlös, var varm. Liksom. Jag kan nästan nu bara när jag säger det, man blir lite sådär, inte orgasmisk, men det där lätta, bara sjukt välbehag av att bara...
Jag sprang ner i poolen. Min andra förlossning, det var liksom, det var inte ens, det var bara vatten upp till, vad heter det, fotknölarna.
Yeah.
Liksom, I could not get in fast enough.
Nej.
För att jag mindes hur det var från den första. Sen var det inte så skönt att ligga där innan vattnet var högt.
Nej, jag kan inte tänka det.
Men känslan var liksom, nu.
Men vad härligt att du fick besök av dina kollegor, och vad härligt att ni var runt och träffade barnmorskor, undersköterskor, alla de här runt om personerna som har scenet. För vad jag tänkte på när du pratade om det, så tänkte jag också, det här med, om vi pratade om att ringa till förlossningen, fråga hur går det till, eller vad finns det för möjlighet hos er? Att jag också skulle önska att folk gör det, fast att man vet att på mitt lokala sjukhus finns inte vattenfödsla. Man ringer och ställer frågan ändå. För att jag tror det styrs mycket av efterfrågan. Om ingen någonsin frågar efter det, man bara förutsätter att man inte får lov att ha med sig sin egen förlossningspool eller så, så kommer det heller inte komma till någon förändring. Jag tänker att förändring drivs på många plan, och ett är efterfrågan från födande.
Man har mycket och möjlighet att påverka faktiskt mer än, kanske, än vad man tror som födande och partner. Att man, precis som du säger, visar att efterfrågan finns, och det gäller ju allt möjligt. Det kan vara akupunktur eller
förlossningspall.
Ja, men precis.
Att partnern självklart får sova över på BB, eller vad det må vara, liksom. Att man inte bara accepterar att det är som det är, utan påtalar behovet.
Ja, men
vad
exakt.
Man hade önskat sig.
Mm.
Ja, men vad härligt du.
Är det dags att avrunda, eller?
Det kan man tycka. Men jag hade velat ställa en fråga till dig.
Okej.
Okay. Ja, men jag tänker, jag vet ju att du har haft pool på båda dina två första födslar. Har du fött i vatten också?
Mm. Mm, lillebror föddes i vatten. Mm. Några timmar efter att jag sprang in i poolen. Och min första, där spenderade jag ganska många timmar under öppningsskedet. Men födde till slut i en säng. Så nu är det tredje gången gilt.
Vad tänker du nu?
Ja, men, jag vill ju absolut ha en pool nära till hands. Det tänker jag. Sen har jag inte bestämt mig för om jag ska föda i vatten eller på land den här gången. Ja, det lutar åt vatten, absolut. Det är, ju, det är också mitt element. Det är min happy place. Mm. Men vi får se. Vi får se vad det blir. Mm. Jag har precis kommit på vilken förlossningsposition jag vill föda i alla fall. Så.
Ja, oj. Mm. Kan du berätta om den?
Men jag vill stå på knä den här gången, för det har jag inte gjort. Jag har legat på sidan där Andreas tog emot.
Mm.
Signe, när hon föddes. Och i poolen när jag födde Manne så var jag liksom, jag hängde väldigt mycket över poolen, stod på knä, hängde över poolen i verkarna. Men när det var dags att krysta så svängde jag runt.
Mm.
Och låg liksom på rygg, kan man väl säga ändå. Och tog halvt emot själv, men släppte liksom taget precis när Manne skulle födas. Och då tog min mamma, som var barnmorska också på våra förlossningar, födslar, tog emot Manne under vattnet. Så denna gången har jag liksom en idé av att nej, men nu vill jag ta emot.
Mm.
Det kan man göra både på vatten och i land. Så.
Mm.
Mm. Men jag ser framför mig på knät för lite mer närvarande. Jag zoomade ut lite grann både på Signes och Mannes födsel. Mm. Precis där i det skedet. Så denna gången ser jag det framför mig.
Mm. All right. Vill du ha en rolig förlossningspoolshistoria från mitt liv?
Jag har du en sån?
Ja, det har jag.
Gud, vad kul.
Ja. Jag planerade ju att mitt första barn skulle födas hemma. Och det gjorde jag på pinkiv för att jag fattade bara ett par veckor innan innan beräknad förlossning att man kunde föda hemma. Så då bestämde jag mig för att göra det. Jag blev arg att jag inte hade givits ett val. Men hur som, det fanns ju absolut ingen förlossningspool att få tag på när man bestämmer en hemfödsel med ett par veckors framförhållning.
Nu finns det det.
Nu finns det det. Alltså det här var 2014. Mm. Början på 2014. Det känns ju som, jag tänker så, googlar jag ens? Eller alltså, nej, hur vet jag att det inte fanns?
Nej.
Det var som att jag frågade, var hembarnmorska och deras var utlånad.
Mm.
Jag tror att det fanns någon som jag visste i Skåne hyrde ut, den var också utlånad. Då var det så, nej, då finns det ingen.
Mm.
En annan
tid.
Ja, men, och idag hade jag köpt den och tänkt, då får jag väl sälja den vidare sen då. Men då var det som, jag bara accepterade, nej, det finns inga.
Mm.
Men som vi vet så finns det ju barnpooler.
Mm.
Så det köpte jag. En Plastic Fantastic. För det jag vet om dina förlossningspooler som du har fått sälja till. Alltså det är klart de kanske luktar lite plast. Men ganska lite jämfört med vad en von Beer Fetter luktar. Det är också så att tre luftburna kanaler ska du vara täckt i vatten för att verkligen ligga platt på rygg. Absolut inget mjukt i botten. Men jag skulle prompta om förlossningspool.
Jag ser det
för mig. Glada fiskar.
Trycker dig mot kolvet.
Ah, men den blev ju då inte använd.
Av dig?
Nej, av mig. Mm. Nej, den blev använd, men den blev inte använd av mig. Men, och sen andra förlossningen var också en planerad hemfödsel. Då hade jag hittat... Gud, man är så rolig. Men då hade jag hittat en som ändå typ så hade så fyra kanaler i väggen. Så de var lite högre, de var lite större. Och när de verkarna började, först så mörkade jag ganska länge från min man att jag hade verkar. Och sen väckte jag honom och då ville jag prompta att han skulle fylla poolen nere i källaren. Och det var som att han hade varit en ganska motståndare till den här, inom situationstecken, förlossningspoolen. Men jag var så, nej, jag ska föda i vatten. Jag ska ha den här poolen. Så motsträvigt fyllde han och kokte vatten. Och så var det egen tank, egen brunn på landet. Liten varmvatten med världens kaos. Men han fick i alla fall fyllt den här jäken.
Vilken hjälte.
Vilken hjälte. Valdemar. Men när det väl var dags. Så jag vet att när barnmorskarna kom så var de så, ja, ska vi gå ner till poolen? Jag bara, ja, för här tänker jag inte föda barn. Alltså jag hade ingen bild av att jag skulle föda barn i sängen. Så jag var så här ska jag inte föda, det är klart att vi ska gå. Och sen så vet jag att jag typ res mig upp ur sängen och satt mig på sängkanten och så fick jag en värk. Och så var det så bara, jag ska inte gå ner i någon källare liksom. Men då var ändå barnmorskan så fina. Men Malin, jag vet att du har planerat för det här och att du har tänkt det. Det är klart, vi försöker, vi går ner liksom. Och så kom det en väg till och då sa den andra barnmorskan, jag tror det är bra om vi stannar här. Mm. jag tror att hon fattade, vi kommer inte gå ner till bottenvåningen och vidare ner i källaren. Det var så pass förestående att bebis skulle födas. Mm. Så att, ja, ett par veckor senare så hade jag mycket riktigt bebis. Yeah. Mm. Och det här är som liksom en split i min man, att han har tvingats fylla den här barnplastpoolen för att jag skulle föda i den. Det var som att han visste hela tiden att du ska inte föda barn i den. Men för mig, nej, var det så viktigt.
Ja.
Och den jag idag eller bara skrattar åt vad jag, hur jag tänkte. Jag tänker att det hade verkligen inte varit skönt.
Underbar
historia.
På så
historia. Många sätt. Ja. Så det, om du frågar mig, vad har du för erfarenhet av förlossningspool? Jo, det är en barnpool från BF Vetter. Tack så mycket.
Ja. Ja, det ser man ibland på Instagram. Mm. Alla möjliga olika sorters pooler. Det kan väl funka fint.
Ja. Men jag tänker som det du säger, det är viktigt faktiskt där att det är tillräckligt djup så att om bebis, ja, föds i vatten, att den föds under vatten. Och inte,
ja, och vill man åt den här tyngdlösheten så är, ja, det också ett plus att det är en lite djupare, mm, pool. Det är väl också det som är den stora fördelen jämfört med de här fasta karen. Om det inte är ett så här förlossningsbadkar som också, mm, finns. De brukar vara lite djupare, men... Men
jag tänker lite grann nu att folk har sådana, du vet, hörnbadkar eller lite, mm, mer jacuzzi-aktigt hemma. Där, mm, tänker jag också att man faktiskt får mycket vatten. Men ett vanligt traditionellt badkar i...
Men det blir man också lite låst i en position.
Man kan
ju
inte
pressa position
med benen än, så jag tänker att det är väldigt tajt. Liksom, mm.
Men man får värmen och man, mm, får liksom blodcirkulationen påverkas, mm, positivt. Så det finns ju jättemånga fördelar med ett sånt badkar också. Det är, mm, bara att, ja, men förlossningspooler är ju gjorda för ut med den här... med en förlossning i, som syfte.
Ja.
Det är, liksom, det är, ja, gjort för det.
Ja.
Mm. Yes. Nästa gång är Anna med.
Det hoppas vi.
Det hoppas vi.
Yeah. Mm. Det hoppas vi verkligen att hon är. Att hon har kurerat sig.
Ja. All right. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat denna gången. Vill ni veta mer om vattenfödsel så har vi ett gediget blogginlägg på www.gravidcoach.se/blogg.
Är man intresserad av att köpa eller hyra en pool så hittar man det på forlossningspool.se.
Ja. Har man önskemål eller frågor? Eller
väckte det här någon
någonting?
Fråga i dig så
exakt.
Verkligen...
Hojta, hör av er. Skriv på Instagram eller på, till vår mail eller ja, någonstans
ska
i våra kanaler.
Besvara dem.
Mm, absolut. Tack så mycket.
Då säger vi tack för idag.
Ha det bra. Ciao.
Ciao.